Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är rätt så smart, Janne, när han pratar. Han vill tjata in med landslag 2015, sen tog han över 2016. Men då var det inte aktuellt längre, utan då sa han att det skulle platsa, men inte att det skulle vara med. Jag vet inte hur han formulerade, men han är smart, Janne.
Det är ingen överdrift att kalla Andreas Johansson för en late bloomer. Trots landslagsmeriter och proffsäventyr i Bundesliga kom det stora genombrottet när den då 32-årige mittfältaren tog steget ner som mittback. Resultatet av den rockaden blev ett SM-guld, två utnämningar som Allsvenskans bästa försvarare och Allsvenskans stora pris som seriens mest värdefulla spelare. När nästan hela guldlaget inklusive tränare Jan Andersson försvann efter framgången 2015 valde Andreas Johansson att stanna. Hans period i klubben är Pekings mest framgångsrika sedan slutet av 80-talet. Nu när hans tid i klubben lider mot sitt slut är det tydligt att det finns en önskan om att få avsluta med en medalj. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
36.
Bor?
Halmstad i Norrköping.
Familj?
Fru och två barn.
Utbildning?
Jag har ju gått faktiskt sån här mediautbildning i gymnasienivå. TV och produktion, lite.
Lön?
Ja, tillräckligt bra. Kanske inte lika bra nästa år, men ändå bra tycker jag.
Bil?
En Volvo och en Volkswagen, just för tillfället.
Hobby?
Ja, det är ju fotboll tänkte jag säga, men... Nej, inget speciellt. Det är ju att vara med barnen tar väl den mesta tiden just nu.
Språk?
Ja, svenska, engelska och sen klarar man helt okej på tyska, men det funkar.
Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Oj. Man lever ju nuet, så skulle jag väl säga Messi.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det är en bra fråga. Något som ploppar upp var ju VM 94 kanske, när man var 12 år. Jag kommer ihåg att vi sprang bodde på en camping i Danmark och Sverige slog Rumänien på straffarna där. Och jag hade med både en sån här liten tjock-tv i husvagnen och vi hade bandspelare, för jag spelade in varenda mål. Jag var tvungen, så satt man uppe och tittade, och när Sverige vann så sprang man väl runt med svenska flaggan och alla danskar var inte så glada direkt.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Ja du, bra fråga också. Men det beror på hur man värderar det. Jag tyckte det var stort att bara få komma till och spela i Bundesliga till exempel. Men merit så är väl i SM-guldet som vi tog med Norrköping här.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Jag har alltid hållit på Manchester United. Varför vet jag inte. Och kanske mina morbröder höll alltid på dem. Och väldigt fotbollsintresserade och de pratade om det. Och sen Sen var de ju, har de varit rätt så bra. De är väl med där uppe i tabellen, men det är inte lika bra som nu. Men då får man vara där och stötta.
Vad hör du mest på planen från motståndare när ni tjafsar där i Norrköpings straffområde?
Ja, inte så. Det var nog mer förr man tjafsade med så, tror jag. Men inte så... Nej, inget så speciellt som jag kan komma på, tror jag.
Vem är den bästa du har spelat med?
Bra fråga det också. Jag var ju... rätt många bra spelare, tycker jag. Jag spelade med många landslagsmän. Dels här i svenska landslaget, men... även utomlands. Det var en podd där för någon vecka sedan, så var jag en som heter Shinji Ono, en japan. Som bara ploppade upp då, jag kan väl säga han igen. Han var tyvärr alldeles för mycket skadad. Men fantastisk spelförståelse och teknik med båda fötterna. Och gjorde egentligen vad han ville med bollen och satte passningarna precis. Så att det var en bra spelare.
Vem har du haft svårt emot?
Ja, jag vet inte heller riktigt exakt sådär, men det, när man var på mittfält, det var väl de här kvicka, snabba, tekniska som var lite mer irrationella. De som ofta spelade, fick bollen och spelade vidare, det var lite enklare, men de här som verkligen kan utmana centralt också. Och som forward, det är väl nu när man är blivit mittback, det är väl de här typerna som är extremt snabba egentligen. De är väl ofta svårast att fånga upp egentligen.
Vad har du tränat mest på i karriären? Finns det något du har gnuggat på extra under din karriär?
Nej, skulle jag väl inte säga. Ja, kanske. Det är väl mer att man har stannat kvar på efter träning och man har slått lite passningar och lite längre passningar och lite annan form av funktionell teknik sådär, men inget sådär extremt annat.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser motståndare eller en medspelare att du, det skulle jag vilja ha?
Just vara kvick. Kanske inte snabbt också, men just att du kan vara kvick och sticka iväg från situationen. Liksom. Det hade varit fint att ha.
Vilket uttryck använder du för mycket eller något ord du använder väldigt mycket?
Nej, det... Det är nog de andra som får svara på det vet jag faktiskt inte. Inget direkt jag kommer på.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Ja, det hade jag ju svarat annars. Ja, bra uppförande kanske. Men det hade vi ju inte betyg nu. Men jag vet inte.
När var du lycklig senast?
Ja, igår var jag otroligt lycklig. Jag var hemma i Halmstad och var med mina barn. Så att är man med dem så är man alltid lycklig.
Vilket köp ångrar du?
Nej, jag är rätt så tänk igenom mina val, så jag tror inte jag ångrar något så direkt.
Vilken är din favoritsvordom?
Svordom? Mm. Jag försöker inte svära där hemma nu när man har barn, men fan säger man väl kanske, det är väl det man säger mest. Utan nu när jag är i Norrköping, det var rätt mycket fult språk när jag kom till klubben. Alldeles för mycket könsord och så vidare. Och där Janne var väldigt tydlig med att det måste bort. Sen har vi skapat en kultur och det används väldigt, väldigt sällan några riktigt fula ord. Det var för någon träning sen här och då var det någon som skrek något rätt så olämpligt. Och han fick tillsägelse både från 2-3 håll, så att vi har rätt så bra nivå där, tycker jag.
När grät du senast?
Jag kommer att tänka på min son med, för han grät häromdagen när han blev besviken på domaren när U21-landslaget åkte ut här mot Belgien. Han tyckte, för han var trött, det var rätt så roligt, men då blev han, var han besviken. Men när jag gjorde det där, det var nog inte så länge sedan. Sen kom jag nog inte på vad det var direkt. Utan det jag var nog rätt så nära till tårar om det skulle behöva så.
När vi träffas ju så är ju Allsvenskan lite i sitt slutskede på något sätt. Dramatiska matcher och så. Vad skulle en medalj betyda för dig som jag avslutade din tid i Norrköping efter den här säsongen?
Det skulle betyda jättemycket. Det är självklart ett mål som jag har nu när vi ligger där i tabellen. Och Självklart så är det någonting som jag skulle vilja avsluta med här. Helst gärna topp tre såklart. Så att vi IFK Norrköping skulle kunna komma ut i Europa nästa år. Där det känns väldigt bra för mig personligen att lämna i det skedet.
Om du ser på den resa du varit på i Norrköping, du kom hit 2012 och sen har ni liksom, ja, det är ju fjärde året, ni är liksom ett topplag, ni har vunnit SM-guld och så. Hur överraskad är du att ni ändå tagit er upp hit och faktiskt lite etablerat
det? Absolut, det håller jag med om. Och jag är väl rätt överraskad ändå med tanke på när jag satt där slutet 2011 så kom Peter Hunt, vår ordförande, och Jan Andersson ner till Tyskland och träffade mig. Och där Peter hade en rätt så klar vision att inom tre år så ska vi vara i toppen och kanske till och med vinna. Och det är klart att jag kände väl att vi kan vara med i toppen om ett par år. Men sen att du ska kunna lyckas vinna, det är väldigt, väldigt svårt. Och framförallt då när vi liksom har varit, eller när jag bara varit ett år i Allsvenskan, kommer från Superettan, det tar tid att bygga upp det här. Och att vi gick och lyckades vinna, vi blev ändå överraskade av att vi gjorde. Men sen under det året, 2015, hur längre året gick så var jag egentligen inte överraskad om att vi kommer klara det. Utan det var rätt självklart när det väl skedde, för att vi hade en sån säsong. Det bara satt liksom, och spelsystemet vi hade och spelartyperna i de olika rollerna, det var liksom rätt klippt och skuren för varenda individ. Så att då var jag inte direkt överraskad. Sen är det här som vi har släppt väldigt många spelare. Många spelare har lämnat och tagit in nya och kunna förädla och liksom bygga upp deras självförtroende som har kommit kanske från Stuka, det andra självförtroende i andra lag, och sen fortsätta där uppe. Det måste jag säga är rätt imponerande gjort utav oss faktiskt.
Ja, om du ser på det när guldlaget försvann ju nästan, ja, stora delar av det plus tränaren. Hur tycker du klubben liksom förvaltat den guldsäsongen?
Ja, jättebra egentligen, men när man väl har de här spelarna, det är som jag pratar med många spelare som var på väg ut från guldlaget och senare med att de kommer, vissa kommer fråga liksom, vad tycker du eller hur känns det och så vidare. Där jag tycker självklart måste du som individ ta steget, för det är det allas dröm är, att komma ut i Europa och mäta sig med de bästa, och självklart tjänar du bra mycket mer pengar. Men sa jag ju till dem, samtidigt som egoist och för lagets bästa, så vill jag självklart ha kvar dem. Samtidigt hade vissa spelare, tror jag, varit kvar något år till, så kanske de inte hade levererat heller. För det var liksom att de hade gjort allt där och då och hittat sin peak för att vara i IFK Norrköping och haft mål att komma ut. Och jag tror det var rätt att släppa vägen de flesta liksom, för att de behövde liksom det här i sin egen karriär, annars hade det kanske stannat upp.
Hur kände du själv att bli kvar? Jag menar, ni är ju några stycken som har blivit kvar, men inte jättemånga.
Nej, vi är inte många, det har du rätt i. Men samtidigt så, när man har kommit upp i de åren och liksom jag hade fått den rollen i laget, och så jag trivs med den liksom, och jag behöver inte stå där i rampljuset heller på det sättet. Så att, sen är det klart att när man väl är där uppe så vill man ju inte ner ett eller två år för sen ta sig upp. Och det är väl det som har varit den stora utmaningen, att kunna bibehålla det här. Och det tycker jag vi lyckas med, förutom då förra året där vi kom sexa. Men då ska man veta att det var inte många poäng ifrån att vara både tre eller fyra där uppe. Så att det skiljer nog 5 poäng kanske, något sånt. Så jag tycker vi har gjort det rätt bra.
Ni har ju sålt väldigt många spelare. Hur många gånger har du gått in till ordförande Petra Hunt och slagit näven i bordet och sagt att nu får du ju sluta?
Ja, till Peter har jag nog inte gjort det, men till Janne och Jens har jag nog sagt ett par gånger där jag hellre hade velat att spelarna skulle vara kvar, för då har vi byggt upp någonting och så det här kan liksom, det här blir bra, och sen så har vi då tappat de här spelarna och då är det att man får börja om igen liksom. Och när man väl har byggt upp det, då vill man vara med och fighta. Så det är det som är lite, inte bara för IFK Norrköping, för alla lag i Sverige egentligen, när vi kom in i sommarfönstret du har ju olika trupper egentligen. Du kan ju gå jättebra på vårsäsongen och sen ser ditt lag helt annorlunda ut på hösten, så att det vet man ju inte.
Hur ser du på det liksom, att det på något sätt sägs att ni nästan säljer guldet? Nu släppte ni ju Sigurdsson och för en jätteprislapp och att liksom lite säljer bort sina sportsliga ambitioner.
Jag som spelare vill självklart ha det bästa laget. Att vi ska kunna lyckas och kunna mätas och komma så högt upp som möjligt. Sen förstår jag ju klubben någonstans där att de gör den här vägen och tittar på ekonomin sen jag kom kontra vad den är idag. Det är ju ofantligt mycket bättre. Så jag förstår det. Å andra sidan, vi släppte ju fyra spelare här nu i somras, va? Både Jon Fjolosson och Erik Smith, Arno som du sa, och Linus Wahlqvist gick också, och det är bra fotbollsspelare. Och så tog vi in två stycken i Kasper Larsen och så tar vi in Alexander Fransson som är i mina ögon en klassspelare. Och han kanske vi inte hade lyckats få in om vi inte hade släppt de andra, så det är ju hela tiden det här. Men inför året så är det klart att vi värvar inte alls så mycket som alla de andra lagen gjorde. Det var väl nästan otroligt vad alla lagen värvar inför det här året. Och då tycker jag än mer att det är bra gjort utav oss att vara där uppe med tanke på så mycket de andra har värvat för, måste jag säga.
Sett till alla spelare som ni har sålt, då är det ju du på något sätt varit med hela vägen. Skulle du haft procent på försäljningarna?
Ja, jag har sagt det. 1% hade varit fint. Men någon procent skulle man
känner du dig delaktig att, liksom, att ni har tagit fram så många spelare som...
Självklart är det ju upp till den spelaren som tar klivet ut. Det är ju han som har jobbat fram. Och, alltså, självklart, det är ju stora processer. Men i många fall så känner jag att jag varit lite delaktig i något litet. Om man kan vara där och bidragit med något, det gör jag. Absolut.
Vad tror du det gör att så många spelare som har kommit hit och kanske ibland lite med stukat självförtroende hittat rätt? Jag menar, ta bara Sebastian Andersson som fick debutera i landslaget för ett par veckor sedan. Jag menar, han gjorde inga jätteavtryck vare sig i Kalmar eller Djurgården, men gjorde bra här och sen då i andra Bundesliga. Och han är ju bara ett av många
exempel. Det är ett av många exempel, ja. Och det är att man, vad jag tror, det är att man kommer in i miljön och tänket, och det är lite som, vi har inte den pressen på oss utifrån. Dels från supportrar, självklart vill de att vi ska vinna och vara så högt upp som möjligt, men inte på det trycket som kanske i storstäderna. Trycket kanske från er från media, du kan jobba lite lugnare i miljö. Och sen så har vi en bra grupp, och det är att det vi pratar, eller ofta jag säger, att det är inga problem om du gör misstag, men bara du lär dig utav dina misstag, att du känner igen dig i den här situationen jag varit tidigare. Och då gjorde jag på det här viset och det blev inte bra. Att man tar till sig det här och funderar lite och lär sig av allting. Liksom. Och sen en annan fördel, om vi ska in på naturgräs kontra konstgräs, att vi går ut på vår plan varje dag och kan ställa krav på våra spelare alltså, oavsett väder eller vind eller vad det är. Underlaget är detsamma alltid. Och där kan vi ställa krav på passningar och så vidare hela tiden kvalitetsmässigt, och som jag tror har varit en fördel för vår del att vi kan bedriva den träningen varje dag på det sättet.
Du och Daniel Sjölund är ju också ett exempel. Jag menar, på något sätt skickades iväg från Djurgården och Tidaberg, gjorde bra där och har hittat rätt, fått egentligen en andra karriär. Hur mycket har ni, har ju varit veteraner som lite burit laget, hur mycket har ni hittat varandra?
Jag tycker vi hittat varandra rätt så bra, tycker jag. Jag kommer ihåg Janne gick och sa till mig att det var det året när Daniel kom in för 2015. Det var väl då jag skulle gå som mittback egentligen från start. Jag hade bara gjort 4 matcher tidigare. Och då satte han oss i samma lag varje träning. Han sa han till mig att du kommer vara med Daniel. Och fast det är trångt och tajt, spela in bollen och hitta samarbete liksom, och hitta en bra kemi direkt på plan och tänka rätt så likt. Det behövde inte säga så mycket, utan vi läste av varandra som vi kallar passningsspråket lite, hur man, vad det är för hårdhet i passningen, vad han förväntar sig, och det var egentligen inget vi pratade om, utan det bara blev så att spelade en lös passning till han till exempel. Det var ju för att man ville att forward skulle komma in i press för att locka in dem, och han satte tillbaka den, och då fick jag en öppning någon annanstans. Och tryckte jag då hårdare på hans fot så kunde han vända upp och lite sådana här grejer. Vi fick en skön kemi där. Sen är det klart att det är han och jag som är de äldre i laget och sitter jämte varandra nere i en hörna ihop i omklädningsrummet. Så vi har spenderat många timmar ihop.
Så här i efterhand kan man ju fascineras av tillfälligheter. Jag menar, precis som du är inne på, du flyttade ner som mittback lite. För att rädda upp laget då i slutet av 2014 när ni låg i nedre halvan och var på väg lite hotade att åka ut då. Kan du i efterhand ångra att du inte flyttade ner tidigare i din karriär?
Ja, det kan jag göra. Jag vet inte om jag ska säga det här, men Linus Wahlqvist kom hem och hälsade på. Spelade i Dynamo Dresden och kom hem och var väl lite ironi men lite allvar och skällde på mig och frågade varför jag inte blivit mittback tidigare. För han tycker jag borde kunna spela mer där ute, tyckte han, och snällt av Linus såklart. Men det har jag själv tänkt. Men när jag var mittfältare så ville jag fortsätta vara det, för jag tyckte det var så himla roligt. Och alltid mittbacka förr, om man ska säga, så var vi med de här stora starka typerna som skulle nicka iväg bollen. Men när Janne sa du ska bli mittback så hade jag väl ett, inte motkrav, men jag hade väl ändå liksom en grej som sa att men då vill jag göra det på mitt sätt. Och jag vill inte sparka iväg några bollar i onödan upp på läktarna och så vidare, utan jag vill försöka lösa situationerna. Alltså, det var liksom inga problem. Och på den vägen blev det, och sen därefter så tycker jag det är otroligt kul att vara mittback. Och jag kan ångra att jag inte gick ner några år tidigare.
Var det någonsin en diskussion tidigare?
Nej. Janne sa väl ofta att han har haft det tänket länge, och vi skulle gjort det tidigare det året 2014, men då hade vi skador på ett par andra, bland annat Lars Kogarsson som skulle vara på innermittfältet då. Och då fick vi vänta, och sen blev det då när det var 4 matcher kvar. Men han har väl sagt det tidigare när jag var yngre med, men det var liksom inte tänkt då. Utan jag har ofta spelat med i lag där det har varit bra mittbackar, så att det har väl aldrig varit den tänket du hade bytet innan.
Apropå detaljer så ibland, jag menar, ni vann SM-guld 2015 och Janne Andersson fick mycket hyllningar, men en detalj var ju Mattias Florén som gick in som assisterande där. Och hur mycket betyder han för att ni hade den framgången? För ni, det var ju en väldig förvandling från att vara ett bottenlag till att vinna SM-guld.
Ja, det är klart, och han kom in med sina erfarenheter och som han spred i ledarrummet såklart, och från hans Hollandstid, och också han har en syn på fotbollen precis så som vi spelade, liksom att vi spelar fotboll efter backen och så vidare. Så att det är klart att han också hade en stor del utav det, och han var ju med väldigt mycket på träningarna med. Han var väl med en backup på ifall det skulle behövas. Han var med och körde på träningarna också, och det behövdes nog också, för han är en sån som river i liksom på träningarna och får alla vara på tårna och liksom kör på så. Så att det är en väldigt bra typ att ha i träningsmiljön.
Just med tanke på att man tränar väldigt mycket och året runt och sånt, och sen när man ändå tittar tillbaka så är det tillfälligheter som att du går ner som mitt, alltså att, kan det inte vara lite tröstlöst med det, att det är små grejer som gör det?
Ja, både och. Det är väl det som är... Ja, både och. Jag menar, vi börjar ju där också, om vi pratar tillfälligheter, börjar vi ju 2015 och spela på ett sätt. Och vi ville bygga upp på tre backar, men då börjar vi med att Daniel Sjölund föll ner. Så han var ner i backlinjen och så tryckte vi båda ytterbackarna. Och gick jättebra. Problemet var ju bara att vi mötte ju Djurgården i kvartsfinal i Svenska cupen, tror jag det var. Och vi öppnade upp alldeles för centralt på mittfältet, och då blev det liksom, det blev inte bra. Och där åkte vi på många omställningar, släppte in 2 kontringar första halvlek. Och då skruvar vi på det också, på tal om tillfällighet. Och då skruvar vi på det och så gjorde vi på ett annat sätt då. Och då fick vi bättre utfall.
Det är de små grejerna som gör det. Om du ser framtiden för Norrköping som ju blir utan dig, vad tror du? Tror du att de kommer kunna hålla sig kvar i det här?
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Nu när man inte blir spelare så kommer man bli en stor IFK-supporter såklart. Det viktiga är ju att självklart hitta, som jag tror, hitta bra fotbollsspelare och värva in, men inte bara det utan fortsätta på det här och hitta bra människor, bra karaktärer som kan gå in i den här miljön och fortsätta bygga på det här. Och det krävs väl att det är i med både att jag och Daniel Sjölund slutar nu och flyttar härifrån, så att det är några andra, där finns ett par som är ledartyper, men att de tar en större ansvar och får skutan att gå framåt, och det både tror och hoppas att det kommer gå.
Vad är din bild av Jens Gustafsson som du jobbat nära nu efter då han tog över efter Janne Andersson i mitten på 2016?
Det är jättebra, jättebra, ärlig människa och bra att kunna gå in på liknande egenskaper som Janne och också som jag uppskattar, och som att jag som lagkapten kan gå in och prata med Jens, och vi har en väldigt nära dialog i mycket liksom. Och han får ut sina idéer bra tycker jag, och en skön ledare i så sätt, och liksom inte den här som står och gapar och skriker och höjer tonen allt för mycket liksom, så här så att det blir som man till slut inte lyssnar, utan väldigt bra ton och
ni är ju nästan jämnåriga. Hur är det?
Jag har faktiskt inte reflekterat på det viset. Utan jag tänker inte på det. Utan jag bodde med Linus Wahlqvist på träningsläge 2016 tror jag det var. Och han är 16 år yngre än vad jag är. Och det funderar inte på det heller. Utan det är bara, vi är liksom, det är en skön grupp vi har. Och så här, och just att det är Jens där, fyra år äldre än mig, bara det är inget som jag, utan det är han som är chef, och det är bara lyssna.
Du fick ju, har ju fått erkännande priser, framförallt som back har det blivit, och du blev årets MVP till och med i Allsvenskan 2016. Vad betyder sådana, för utåt sett är du ju Janne Anderssons dröm, lagspelare och allt, säger rätta saker, men vad betyder det ändå individuellt att få ett sådant erkännande?
Jag håller med egentligen, så är det ju självklart laget först. Men när man har just där och
men
då...
Men det sopar vi,
ja,
åt.
Om vi sopar undan det och man där och då när jag fick det var man ju jätteglad. Men nu när man tänker på det i efterhand så är det klart att jag tycker det är jättestort. Jag är otroligt stolt utöver det. Och verkligen hedrad, och jag är jätteglad över det priset. Och, så det är stort, det tycker jag verkligen.
Det är ju klart att du gör comeback i Halmstad BK, och det kom ju ut nu när det var 10 matcher kvar av Allsvenskan. Hur resonerar du där apropå lagspelare och det?
Ja, min alltså, tänker jag bara för mig själv, så var det absolut det bästa för mig och min familj. Och vi har haft en dialog med Halmstad ett tag, och när vi var överens, så ville vi Halmstad egentligen skriva så snabbt som möjligt, vilket jag har respekt för, och som jag hade lovat komma överens och göra det. Däremot så kanske inte jag ville att det skulle komma ut på det sättet och så snabbt, utan mer att jag mer kanske kunde förklara för våra supportrar här uppe hur jag tänkt och så vidare. Men det blev ändå på ett helt okej sätt tycker jag.
För det var Halmstad som ju gick ut med det.
Det vet jag inte. Det var någon som fick reda på det i alla fall. Och sen så bekräftade de det, klart att det har inga problem med att de kommer bekräfta det. För att man ska inte ljuga. Och det har inga problem, och det var vi överens om också. Att vi ska gå ut med det. Men jag skulle egentligen vilja utfärdigt det här uppe på ett annat sätt. Men jag tycker det blev bra i alla fall. Och sen är det ju så fotbollsvärlden fungerar och så vidare. Och det blir en trygghet för mig också att veta om det. Att jag har det här då, kontraktet som väntar. Än att du går och väntar och du blir skadad och kanske inte har något kontrakt alls liksom, och så vidare. Så att, men jag är glad över det beslutet, och det ska bli jättekul att spela för Halmstad igen.
Hur har det mottagits i omklädningsrummet? I Norrköping?
Alltså mitt beslut?
Ja.
Ja du, det har varit både det ena och det andra lite. Självklart gratulerar de och tycker det är kul, eftersom de vet att det är det jag vill. Samtidigt som jag kommer sakna omklädningsrummet, grabbarna och gå ut och spela matcher på Östgötaporten kommer jag sakna otroligt mycket, just det sportsliga. Och det tänker jag på varje gång jag går ut på plan just nu. Sen har det varit lite gliringar, och framförallt från Simon Tern såklart, som han ville jag skulle gå till Värnamo. Men det har varit lite sådana diskussioner och lite hets och sådär, och just nu kanske att de kanske inte kommer gå upp också, och det som är tråkigt såklart.
Och hur har fansen i Norrköping tagit emot beskedet? Även om de visste, jag menar, det var ju aktuellt redan för ett par år sedan när du förlängde, men ändå liksom mitt i en guldstrid, mitt i liksom plötsligt pangbom, lagkaptenen går.
Ja, de har alltid vetat om det, tror jag, att det kommer ske någon gång. Sen så som jag uppfattade så har de tagit det väl. Sen ska vi inte göra det. Jag förstår vad du menar när du bygger upp det på det sättet, men jag ser inte att det är så dramatiskt i sig att vi är en guldstrid och så vidare som du pratar om. Utan jag har hela tiden varit väldigt tydlig med att jag ska göra allt vad jag kan för IFK Norrköping, oavsett, och det har jag alltid gjort. Jag kommer alltid ge mitt yttersta. Sen kan man ha dåliga dagar och så vidare, men jag kommer alltid ge mitt yttersta och för klubben, och det har jag försökt göra nu efter mig.
Alltså jag är ju för en fri arbetsmarknad, så jag har inga problem med det, men supportrar är ju inte alltid så att de ser det på det sättet. Det är därför jag mer undrar, att jag tror kanske till och med det hade kanske varit svårare i en storstadsklubb att göra något liknande.
Så kan det nog säkert vara. Jag har alltid fått mycket kärlek och mycket uppskattning utav våra supportrar, som jag är väldigt tacksam för. De har varit väldigt helt fantastiska mot mig i den karriären jag har haft här i IFK Norrköping. Sen tror jag det kanske är lite lättare också om du går till en klubb som kanske är en annan division, och att jag då, för mig blir det att jag flyttar hem, utanför Halmstad har alltid varit mitt hem, och det har jag alltid sagt, och då tror jag det är lättare att förstå än att du kanske hade gått till en, hade gjort samma sak, gått till en konkurrerande klubb som kanske är på över halvan i Allsvenskan. Då är det klart att det har blivit mycket känsligare, det förstår jag.
Nu ser du på att Halmstad inte ser ut att gå upp?
Ja, teoretiskt kan det väl fortfarande gå, hoppas jag väl, men det är klart att jag hade velat spela i Allsvenskan. Det har varit rätt tydligt med alltid, och det är klart att de vill det också. Och det vill man, men sen är det bara att ställa in sig mentalt och göra det bästa av situationen och jobba därifrån. Och där jag är, utan jag ska försöka skapa det som vi har lyckats skapa här och ta med till Halmstad och skapa en bra miljö och försöka hjälpa de yngre och de som om jag kan hjälpa dem och så vidare. Så att det är mer det jag ser. Men självklart hade jag hellre velat spela i högsta serien.
Var det aldrig aktuellt när du vände hem från Bockum att gå till Halmstad?
Jo, jag hade väl kontakt med dem där och då med. Men varför det blev Norrköping, det är nog, ja, det blir klart att det var en stor del för att Janne var här. Men tänkte säga, jag har redan glömt hur jag resonerade, höll jag på sig då. Men det jag tror var inte Halmstad superettan nog med, va, tror jag. Och det var väl att jag ville spela på så hög nivå som möjligt, och vi väntade vårt första barn, och då tog vi beslutet att vi ville flytta hem till Sverige och på den vägen är det liksom.
Om man ser till Halmstad BK, så kom ju du in i HBKs A-lag precis efter senaste SM-guldet 2001, var du kommit in 2002 i... Mm.
2000 vann Halmstad, så kom in 2002.
Ja, just det. Ja. 2000. Sen har det ju på något sätt gått trögt. Jag menar, de vann SM-guld 97 och 2000 och var ju nära 2004 när du var med. Sen har det ju varit tungt. Vad tror du beror på att det går så tungt för Halmstad?
Nu senaste året är det svårt att säga, med tanke på att jag inte varit så nära in på det på det sättet. Det är klart att jag alltid följt resultat och hejat på dem liksom så, men jag tror man måste hitta tillbaka till den här andan som var förr, att man fostrade sina egna, tog upp många unga egna talanger, fick vara med i miljön och träna som jag vet om och kör nu liksom, och sen hitta de här bra spelarna i närområdet och på den vägen bygga upp det. Halmstad var väl med något år och sen var man nere några år lite lägre och sen var man med igen liksom. Men nu på sistone så har det varit lite tyngre och sen är det klart att det ekonomiska spelar ju in. Och det tror jag har varit en stor del i det också.
Du är ju 36, född 82 och skriver treårskontrakt. Innebär det att du ska spela alla eller finns det någon slags hängavtal att du ska gå in som ledare eller på något sätt?
Ja, tanken är att jag ska spela i alla fall de två första åren. Så som det känns i kroppen som jag är, och glädjen till idrotten, till fotbollen, det, då vill jag köra så länge det bara går. Och självklart så länge man hänger med de här små kvicka. Men och sen tredje året så är det en öppning liksom, antingen hur jag mår och vad det är för kvalitet på mig själv och vad klubben vill, om jag ska fortsätta spela så kan jag fortsätta spela eller så går jag in i någon form av ledarroll i sista året.
Vad för ledarroll?
Det är inte hugget i sten exakt, men antingen kring A-truppen eller de akademin som är där. Så att det får vi se då lite hur organisationen och hur det ser ut där i ledarteamet.
Du går ju en tränarutbildning som är för gamla elitspelare, eller du är ju inte, ja, du är förvisso gammal, men du är ju aktiv elitspelare. Liksom, ser du dig själv som en framtida tränare?
Ja, det skulle jag kunna göra. Samtidigt, alltså, tittar vi rent bara fotbollsmässigt för tränare så gör jag det. Sen är det klart att nu när man varit spelare och det är väldigt mycket uppoffrande tid på helger och så vidare. Det får man också med i planeringen hur man själv vill göra i framtiden med tanke på man har familj och barn och hur jag tänker där. Men jag brinner otroligt mycket för det och jag skulle verkligen kunna vilja bli en fotbollstränare. Sen hur det om man lyckas eller inte, det vet jag inte såklart. Men jag har en hel del idéer hur jag skulle vilja göra och självklart så har man tagit lärdom av de tränare man haft tidigare. Och så.
Om du talar en ledarroll, finns det någon tanke att liksom gå in som en sportchef eller är det mer åt tränarhållet du är intresserad av?
Ja, det är mer mot tränarhållet. Jag skulle helst vilja vara ute på, så som jag känner nu, vill jag vara ute på plan i samma jag varit. Jag har haft lite små problem med en fot nu, så just när jag varit spelmässigt på träningarna så har jag stått vid sidan och jag tycker det är kul och jag har väl pratat mycket med just backlinjespelarna och försöka ge lite tips och lite detaljer och så vidare som jag tycker det är jätteroligt.
Du vet till att Halmstads A-tränare presterar de närmaste åren, för annars står du där och knackar på dörren.
Ja, precis.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Good morning, buddy. Köping som är svenska mästare 2015.
Helt fantastiskt. Fantastiskt. Bästa dagen i mitt fotbollsliv. Helt underbart.
Det var ingen slump att Janne Andersson och Andreas Johansson valde att gemensamt lyfta SM-bucklan när guldet bärgades i Malmö. Duon kamperade ihop i Halmstads BK och samma dag som Janne Andersson tog över IFK Norrköping ringde han till Andreas Johansson och försökte locka hem honom från proffslivet i tyska Bochum. Ett år senare var duon återförenad och Andreas Johansson blev nyckelspelare i det lagbygge som skulle leda hela vägen till SM-guld. Efter omskolningen till mittback 2014 då är det bara tre matcher innan Janne Andersson började propagera för att Andreas Johansson skulle med i landslaget. Men trots att Janne Andersson numera basar över blågult och inte tvekat att ta ut flera av sina före detta Norrköpingsadepter så har Andreas Johansson aldrig blivit uttagen av sin tidigare tränare.
Du har gjort två landskamper, även om bara en räknas mot Mexiko 2009. Det var ju någon inofficiell landskamp mot en ligakombination 2003, 2004. Någon...
2004, ja.
Ja, precis. Och sen då 2009 med Lagerbäck. Men du har aldrig fäst i landslaget. Vad är det som har saknat?
Ja, det är kvalitet, tänkte jag väl säga. Det är väl det handlar om. Jag tycker vi har haft väldigt bra landslag hela tiden. Det har varit bra konkurrens sen. Om jag ska vara ärlig, den matchen mot Mexiko där så tyckte jag själv personligen att jag gjorde en riktigt bra match. Det var många hela laget, gjorde det såklart. Men ja, det är väl egentligen det.
Ja, det var ju en spelare från den matchen som faktiskt tog sig in i det riktiga landslaget.
Ja, det var Rasmus.
Ja, Rasmus Elm.
Ja. Så att en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Så att,
där stod du där i slätt, tror jag.
Ja.
Men om man ser till... Mittback, Janne Andersson som har dig som lagkapten. Hade du någon slags förhoppning att han faktiskt ändå skulle testa dig?
Förhoppning vet jag. Ja, både och. Jag tycker liksom ändå när vi kom in i 2016 och du som du var inne på lite priser innan och du har blivit valt som årets försvarare två år i rad och fått det här priset MVP så är det klart att man har gjort någonting bra. Sen har vi väldigt bra försvarsspelare i Sverige tycker jag och det är väl den starkaste lagdelen vi har egentligen. Så att det är väldigt tuff konkurrens men där och då så är det klart att man tycker att det har varit kul att vara med och testa på det och se vad man går för såklart.
Har du framfört det till Janne?
Det vet han om. Han var ju rätt så smart, Janne, när han pratade. Han tjatade, ville tjata in med landslaget 2015, sen tog han över 2016. Men då var det inte aktuellt längre. Utan då sa han att jag skulle platsa, men inte att jag skulle vara med. Jag vet inte hur han formulerade, men han är smart, Janne.
Om du ser till det han har gjort med landslaget, hur överraskad är du? En VM-kvartsfinal, bästa på sen 94.
Otroligt imponerande, måste jag säga. Och... att han tog laget till VM, det är klart jag är överraskad framförallt när han har haft en samling bara ett par dagar så han första hemmamatchen mot Holland i kvalet va. Och sen hade knappt några träningslandskamper och sett det rätt så bra liksom hur han har tänkt redan från start. Och sen de resultatet, dels komma tvåa i gruppen där och sen slå ut Italien och ta sig hela den här vägen med VM. Det är otroligt imponerande. Det är all cred till honom och det är riktigt bra gjort.
Om du ser fotbollen så känns det som att i början var det kanske lite mer offensivt medan det har blivit mer Lagerbäcks riskminimerande på slutet och det har blivit på något sätt en debatt. Är du överraskad där att han har övergett den lite mer offensiva fotbollen?
Ja, lite men ändå inte för att från början tycker jag han gör det rätt så bra i kvalet och får in sitt tänk. Självklart hålla matchen tror jag han vill att göra det än mer egentligen. Men som sagt, han har bara jobbat med laget i 4-5 dagar och försöker få in det. Men jag tycker ändå du ser det över kvalet där när de försöker spela på det sättet. Sen är det klart när du möter Italien i playoff, då handlar det om resultat såklart. Och när du går till ett VM så... det handlar ju ändå om att prestera. Det handlar ju om att göra så bra resultat som möjligt. Så då förstår jag ändå att det blir på det här sättet i VM. Och det är klart att nu då är det kul ändå att jag såg inte alla eller hela tiden på landskamperna, men då är väl ändå tänket att gå tillbaka lite och försöka spela än mer på det sättet som var tanken från början, tror jag. Och det är ju en resultatbaserad värld, så jag köper den då liksom.
Samtidigt när du själv säger att när jag flyttade ner som mittback så gjorde jag det med kravet att jag skulle få spela fotbollen på mitt sätt, inte tjonga, ingenting. Nu ser vi ändå ett landslag som är mer åt det hållet. Hur ser du på den förvandlingen som Janne har gjort, även om det är resultat? Han har ju kontrakt 4 år till, så han behöver inte oroa sig.
Nej, exakt. Det behöver han ju inte göra. Och du ser det ju redan nu att han... Men jag menar, går du till VM där Sverige inte har varit så länge i VM, och du är i gruppen och du har liksom de här matcherna, det var liksom egentligen ta poäng från början eftersom tyskarna skulle komma sen och så vidare. Så, då, där är vi ju starka, där gör vi ju fantastiskt. Alla spelare gör ju fantastiska insatser. Sen självklart, om vi ska se över en längre tid, över längre tid, så är det klart att jag tror att varför skulle inte vi i Sverige kunna lyckas? Sen behövs det ju tid, och det handlar ju inte bara om ett par samlingar eller något år, utan det kräver ju lång tid för att mäta sig med de här stora länderna. Men jag tror absolut att vi skulle kunna bli ett mer spelförande landslag om du ser över längre tid. Det tror jag absolut.
Hur tror du Janne ser på det? Du som ju känner Janne sen så långt tillbaka. Jag menar,
det tror han också vill. Det tror jag absolut. Men det är ju skillnad att ha spelarna i så kort tid på samlingar kontra du i en klubbmiljö och kunna träna varje dag och slipa på grejer. Men därav... När du går in i Nations League, nu vet jag inte allt det här liksom sådär, men jag kan bara tro att det handlar också om att prestera, för att då trillar du ner så får du väl sämre sidning och så vidare. Så att det är ju liksom hela tiden utvecklas resultat, prestation och så vidare. Det är svårt, och framförallt när du pratar landslag så blir, tror jag det blir svårt. Men ja, spännande. Men jag tror verkligen att vi verkligen jobbar från unga år och jobbar med våra ungdomar och vågar jobba med det även i på allsvensk nivå, de flesta lagen, så tror jag absolut vi kan ta steg i det.
Men tror du inte att i och med att landslaget når framgångar med, genom att spela på det här sättet, att det blir en filosofi som vinner mark?
Det kan göra, absolut. Och det är där igen, det handlar om att få resultat, och de har gjort fantastiska resultat, så egentligen så kan man ju inte säga något emot det ju.
Om man ser till att du inte fick chansen överhuvudtaget, så är det ju konstigt med tanke på att det känns ju som varenda Norrköpingsspelare är med, eller?
Är det så? Jag tycker de som varit med, de har gjort sig förtjänta av det.
Förstår du den kritiken som poppar upp att så fort det kommer med en Norrköping eller en Älvsborgsspelare så kopplar man det till Janne Andersson och Peter Wettergren?
Jag förstår det, men å andra sidan tycker jag att de är värda det. Jag tycker jag ser inte, kan jag inte varje gubbe som vi ska rabbla upp här, men jag tycker de har absolut fått, de ska vara där, för jag tycker de är så pass bra, framförallt när man har sett dem i sin egen miljö och hur bra de är, så tycker jag det är rätt klart att de ska vara med.
Annars pratas det om att det är rätt svårt att slå sig in i truppen, man är inne kanske, alltså folk från utsidan med inne någon match eller någon samling och sen åker ut. Är du också förvånad över att Janne fastnat för sitt gäng och kört mycket det? Eller är det så du känner Janne Andersson?
Jag tänkte säga, har det inte alltid varit så med alla förbundskapten, att jag menar, vi ska ta ut de bästa spelarna i Sverige för att representera vårt land. Och då är det klart att tycker han att de är de bästa, så är det klart att han tar ut dem gång på gång. Så att och kommer vi, och blir det mellan femte till åttonde plats i VM, vi åker ut i en kvartsfinal, så är det klart att han har tagit ut rätt lag. Så att jag ser liksom inga konstigheter i det egentligen.
Under tiden ni jobbade ihop så fick man ju intrycket att ni var väldigt, väldigt nära varandra. Ja, pratade som fadern och sonen, och att du fick gifta dig med hans dotter och allt vad det var. Hur är er relation idag?
Den är god, tycker jag. Vi hörs väl med jämna mellanrum.
Vill han ha tips då av dig?
Nej då, det sköter han våran då. Det blir väl mer om man hade varit och sett någon match och man stött på honom, eller man stött på honom kanske någon annanstans, så är det klart att man pratar lite fotboll sådär, men inte så, utan det är mer, man är kanske mer nyfiken hur det har fungerat och vad de gör på träningen i landslaget och så vidare.
Ja, för ni har ju rätt många ledare som är här, både psykologen eller den idrottspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall och Mats Elvendal och Dale Rees och så att du hör mycket från landslaget, antar jag.
Ja, det hör man en hel del, och det är bara kul att få höra lite sånt som kanske inte ni alltid hör.
Nej, precis, och det lär du ändå inte berätta här.
Nej.
Om man tar landslaget, så du var ju med i U21 EM 2004 med Torbjörn Nilsson, ett väldigt liksom, tittar man tillbaka där så var det ju väldigt mycket starka spelare. Ni gick ju också väldigt bra, var väldigt nära att nå OS.
Ja. Nej, det var kvalet i sig. Jag kom in i, var med halva kvalet egentligen, och sen mötte vi Spanien i playoff där och lyckades slå ut Spanien som hade otroligt bra spelare och kommit till det U21 EM i Tyskland. Och det var inte lika mycket medialt då, men vi har ett väldigt bra slutspel där. Tror Johan Elman, om inte två eller tre matcher i gruppspel, blev han utsett till matchens spelare till och med, tror jag. Så att vi slog väl ut, vi kom ju före både Portugal och Tyskland och kan det vara Schweiz i gruppen, tror jag. Sen förlorade vi på straffar i semifinalen och sudden death i tredje priset, tror jag. Eller om det var tvärtom. Så att där gör vi jättebra EM, så det var en häftig upplevelse.
Många av spelarna, om man tittar igenom den, så är det ju liksom många som har gått väldigt långt. Du var kvar i Halmstad ett gäng år innan du gick till Borsum. Fanns det andra anbud under den tiden, eller?
Ja, det var det väl. Det var väl ett par. Det var väl någon grekisk klubb, vet jag, någon gång. Och lite sådär, men det var väl just när man kom upp i den åldern och man kände att nu ska man iväg, så är det väl liksom nu eller aldrig liksom. Och just när det kom ett lag från Tyskland, så är det klart att det blir jättelockande, och de spelar i högsta ligan, så att det var häftigt och en härlig upplevelse och erfarenhet.
Ja, för det var ju inte bara en autobahn, om man säger så, att det var mycket tränarbyten och det var spelare, frysbox och ja.
Ja, det var allt möjligt.
Hur var det?
Jag fick förklarat för mig, och Mattias Koncha var där också, hade väl sa väl några år tidigare, och det var en familjär klubb och på det här viset. Men just när jag kom in det året, så blev det väldigt turbulent. Jag hoppas inte det var på grund av mig. Men jag tror vi hade fyra tränare första året. Vi kickade en och så tog andra tränaren över, och så kickade de här han när det var två omgångar kvar och så vidare. Det var väldigt rörigt, och sportchef gick och hit och dit. Och den delen var rätt tuff, men man trodde väl nästan eller hört att det skulle vara så här utomlands. Men jag lärde mig väldigt mycket, både som spelare men framförallt om mig själv som människa, att flytta utomlands och bo i ett annat land. Och så det var en bra erfarenhet.
Om du ser i efterhand, hade du gjort dig bättre som mittback i Bundesliga?
Det tror jag nog. Nej, men alltså i Bundesliga är det klart det är klass forwards. I andra ligan så har jag gjort det bra, det är jag övertygad om. Sen i högsta ligan är det ju klass rent igenom hela Bundesliga. Jag tycker det är en toppliga, såklart. Jag funderar bara lite snabbt, men alltså det är så jämn, den ligan är ju, tar du bort Premier League så är väl Bundesliga i mitt sätt att se det. Du har ju vissa topplag i de andra, både i Spanien och Italien och så vidare, men ser du bredden? Ja, men ser du bredden i liksom nedre delen av Bundesliga, tror jag är klart bättre än de andra nedre delarna i de andra ligorna, förutom Premier League. Så det är en bra liga, mycket folk och bra stämning.
Vad var största omställningen att komma från familjära Halmstad BK till Bundesliga, och där det är premier om man startar och inte?
Ja, det var ju det som var klart, det är ju positivt när du väl spelar och det går bra, men det var ju också ett problem egentligen, för att det blir ju det blir ju att det, den du konkurrerar med blir du mer eller mindre ovän med, tyvärr. Är du högerback så blir du konkurrerad med högerbacken och de kunde ju liksom, ja. Och vi vänder vi sen om på plan, det handlar om ditt eget ju, och då är det klart att det, i Tyskland är det otroligt höga segerpremie, och då blir det lite för mycket av den varan, kan jag tycka.
Vi sitter ju här i Norrköping, ofta hör man ju gnället från IFK Norrköping. Vi får ingen uppmärksamhet, vi får inga rubriker och så. Hur ser du på det att ni lite finns utanför det mediala strålkastarljuset?
Både bra och dåligt, tänkte jag säga. Jag tycker det är rätt skönt, som jag var inne på innan, att du kan jobba i miljö och ha det rätt så lugnt på det sättet och du kan jobba på dina grejer. Sen är det klart att när vissa saker bör uppmärksammas så hade det nog blåsats upp rätt så mycket mer om det hade varit i en annan klubb än vad som om du spelar fick för Norrköping. Kan jag tycka. Och det är både på gott och ont.
Om man säger på gott och ont, vill ni ha mer uppmärksamhet?
Det är nog en del som skulle vilja ha det, men jag tycker det är rätt skönt som det. Men det är, då tänker jag mer träningsmiljömässigt på det sättet. Däremot så och när vi spelar vissa matcher, när man pratar om andra lag i toppen av tabellen, så är det ofta de andra lagen som nämns och inte IFK Norrköping. Det var väl en match för ett tag sedan som någon sa i omklädningsrummet att AIK och Hammarby skulle väl mötas, va? Så var de etta mot trean och vi låg emellan, men det var ändå en seriefinal när vi låg emellan, så det blir liksom den delen, utan man glöms bort, men det har vi egentligen inga problem med, utan vi gör vårt och så får vi se hur långt det räcker.
Jag läste en gammal krönika som Henrik Rydström skrev, att ni var tidigare inte så goda vänner på plan och så, att ni tjafsade en del, och ni borde kanske anamma han och Kalmar FFs recept när de ju... Nu har ni ju Simon Tern som försöker ta för sig.
Ja, du menar så. Ja, Simon är rätt bra. Han håller väl på med de här sociala medierna som inte jag har. Så att jag vet inte vad han skriver riktigt. Men jag får höra ibland och får jag gå och kolla på någons telefon.
Men tycker du det är bra? Jag menar, Kalmar var ju ett... Där ju Henrik Rydström både bloggade och twittrade. Och även en del av de andra spelarna, vilket gjorde... Det var ju naturligtvis kopplat med sportliga prestationer också, för de vann ju SM-guld 2008. Men också att de fick liksom uppmärksamhet.
Det fick de, men jag tycker det är bättre att ligga lågt.
Apropå ligga lågt, en sak har du gjort som har fått uppmärksamhet världen över. Det var en filmning. Jag hade glömt hur hemskt den var egentligen. Bangura sätter handen lite löst på dig och du faller igen och hon ligger... Hur ofta får du höra om den?
Det är någon som vill hitta något negativt, så är det klart alltid den som dyker upp. Men i laget så är det i stort sett aldrig.
Men vad var det som hände där?
Ja, det var vad som hände. Det var en kortslutning. Det var en väldigt het match. Både att det var en het match på så sätt, att vi var liksom ett topplag, mötte ett annat topplag. Det var väldigt hett ute och det var väldigt heta dueller där. Och det har varit en hel del dueller sinsemellan tidigare. Mellan både mig och Bangura och Wiklander, min mittbackskollega. Det hade smälts rätt så bra. Vad som hände, det är något som man inte är särskilt stolt över och som jag egentligen tycker är hemskt att se på fotbollsplanen, och så blev det på det viset när man gör det själv. Det är ingenting som man är stolt över och det är inget man mår bra över så sätt, utan det blev bara helt enkelt fel.
Var hade du lärt dig det?
Nej, ingenstans. Men nej.
Vilka reaktioner blev det från Janne Andersson och de runt omkring? Fick du böter eller?
Nej, sånt håller vi inte på med, tänkte jag säga. Nej, det var rätt lugnt. Det var väl mer att man, som jag säger, jag har ju inte de här sociala medierna. Men när jag kom in i omklädningsrummet dagen efter Då förstod jag att det var större än vad jag kan tänka mig. Liksom. Och det var mer att de skämtade och tyckte det var rätt roligt. Sådär. Och Janne, han är rätt så lugnt. Så att det var mer liksom, gå ut och säga något på hemsidan.
Ja, för du går ut där och ber om ursäkt. Var det något de verkligen ville? Liksom?
Nej, men det var väl mer jag som egentligen ville det. För att jag tycker det blir liksom... Samtidigt förstår jag att det blir det, men det blir liksom för mycket fokus på det också. Samtidigt som jag på någonstans kan förstå det. Men det var väl mer egentligen förklara, för det är liksom, som jag sa, det är ingenting som jag står för och är stolt över direkt. Utan jag sa till dig tidigare innan programmet, jag skapar inga rubriker, men väl den rubriken jag skapade kanske, det var väl då.
Det var mer än en, kan jag säga. Om du säger att du har varit med liksom i Allsvenskan sedan tidigt 2000-tal nu då, nästan ja, 16 år. Hur tycker du att, vad är din bild av den förändring som har varit?
Oj, ja, det har jag inte reflekterat över, men det har väl blivit mer, ja, dels som vi var inne på lite snabbt innan med att det kommer din konstgräs såklart i högsta ligan där. Jag tror att fler lag har blivit ett mer bollhållande lag, lite mer bland kanske för mycket possession-lag. Där jag tycker att jag förespråkar väldigt mycket bollinnehav, men det måste leda till någonting. Ibland har det blivit att du ska hålla i bollen bara för att hålla i den. Liksom. Men det måste leda till någonting, och där har blivit mer spelande lag, kan jag tycka, när vi kanske kom upp mer på början av 2000-talet, och att det kanske än mer taktiskt, och det har kommit in videoanalys varje match, tv-sänds, och du kan liksom hitta all information. Du kan analysera hur mycket som helst, och inför matcherna så ja, du kan ju få vilken information du vill egentligen. Om jag möter en forward kan jag be någon, och han har inte så bra koll på, så får jag ju hur mycket videoklipp som helst och kan se vad han föredrar och så vidare. Så att så sätt har det utvecklats mycket mer.
För många säger ju lätt liksom att men Allsvenskan är så dålig och den är rankad 23 eller 22 av vad den är nu och den är långt ner och så. Vad är din bild av spelkvaliteten?
Och när jag tror att de här som kommer hit, utländska spelarna, tror att bara gissa och tro att det är någon bättre liga än vad de tror när de kommer hit. Det tycker jag. Jag tycker det är en bra liga på så sätt. Sen är det klart att du kan inte mäta det med toppligorna, självklart. Sen hade vi väl inom svensk fotboll mått bra om vi hade haft större framgångar i Europacuperna.
Hur ska man nå dit?
Ja, jag tycker vi har bra lag, de lagen som är toppen. Och sen handlar det om erfarenhet och vara ute oftare.
För ni har ju inte lyckats, ni har haft chansen ett par gånger att kvala ut men har inte lyckats.
Vi lyckades, gjorde ändå bra i Champions League-kvalet fast vi åkte ut första omgången mot Rosenborg. Vi mötte ett bra Rosenborg där vi släpper in något för enkelt mål på bortaplan där vi åker ut på. Vi vinner hemma mot dem, men sen så gör vi det året efter, så det är ett lag vi ska slå ut från Litauen. Är det va? Jag tror det var. Och det är för dåligt, men det skapar erfarenhet, och det är samma där. Vi hade mycket omsättning och det var liksom efter sommaren. Och vi måste ha in ekonomin, tror jag, så vi kan behålla de här trupperna som lyckas ta oss dit. Jag är helt övertygad om att vi hade slagit ut Rosenborg om vi hade haft kvar vårt guldlag till exempel. Men det är ju det hela tiden det händer. Och därför tycker jag det är jättekul att Malmö till exempel lyckas nu och gå in i gruppspelet, och jag tror vi behöver det här. Men samtidigt skapar de sig ett försprång i Allsvenskan såklart när de får in alla de här pengarna, men å andra sidan så kanske det inte räcker ändå, och förhoppningsvis så slutar vi före dem detta året. Det har vi varit före dem två år av fyra här nu, så att då är vi ändå i kapp där med, tänkte jag säga.
Apropå det, hur har det varit att vara spelare på heltid? Jag menar, innan dig så var det ju rätt vanligt att man hade jobb vid sidan, men du tillhör en generation som alltid varit fotbollsspelare.
Man är otroligt privilegierad, och det jag kan störa mig på är ibland att någon kan gnälla på en träning och vara tråkigt, eller varför gör man det, eller det är jobbigt, vi ska gå till en back ibland och springa i, så brukar jag säga, men tänk hur bra vi har det egentligen, att vi får hålla på med en hobby, en lek egentligen när man var liten och spelade fotboll. Som är vårt yrke, vårt jobb. du har förmånen att gå varje dag för att spela fotboll med, och ha kul, och du tjänar pengar på det. Du tjänar bättre än om du hade haft ett vanligt jobb. Vi har det som jag tycker det är jättebra. Självklart, sen är ju karriären mycket kortare, så att när den väl tar slut så har du ändå halva arbetslivet kvar. Och där måste man liksom, ja.
Du har inte tjänat så att du kan pensionera dig?
Nej, men samtidigt så tror jag inte, hade jag haft det hade jag ändå velat göra någonting. Jag menar, bara gå hemma hela tiden, det kan ju inte vara så roligt heller, kan jag tycka. Utan jag är väldigt, tycker jag är väldigt social, jag vill ut och träffa människor och prata med människor. Och vara hemma hela tiden, man bara blir knäpp, tror jag.
Just att matcher sänds och media inbillar mig större från idag än vad det var förr i tiden. Hur har du upplevt den utvecklingen?
Det är positivt såklart att vi får liksom publicitet och fotbollen, och det kommer in tv-pengar in i klubbarna. Och det liksom allting, det blir bättre kvalitet på så sätt ju. Och sen är det klart att man blir medieövervakad i det mesta, och än mer i storklubbarna, kan jag tänka mig. Fast jag tycker vi är en storklubb, men om du förstår storstadsklubbarna, du hänger med mig.
Jag hänger med.
Du hänger med, ja. Bra tycker jag, liksom positivt. Och fotboll engagerar så många, och man får reda på mycket. Det är nästan att det är för mycket information där ute. Jag åker inte med och läser allting själv ens.
Även det som har hänt är ju att det är fansen är ju på något sätt ett bättre drag kring fotbollen än vad det var när du drog igång. Och sen har du kanske spelat i Halmstad som ju är något mindre engagemang kring Örjans Vall kanske. Men i Norrköping har det ju blivit väldigt, väldigt mycket. Hur har du upplevt den explosionen som ju varit under?
Jättekul, jättehärligt. Och det är liksom när man går ut inför de stora matcherna och när vi går ut inför våra fans på hemmaplan, att det ger några extra procent, framförallt när någon kanske en lite tyngre dag spelmässigt som lag eller någonting, att du får den här lilla boosten. Det låter klyschigt kanske, men det, för mig är det positivt. Framförallt, eller också menar, när vi spelar borta på bortaplan, fast det är deras fans som hejar på sin och med stämningen, att med den så höjs det enormt liksom. Och våra fans tycker jag är fantastiska. De står alltid upp och stöttar och sjunger fast vi egentligen ibland förlorar, och det de alltid vill se, så länge man ger allt och man vill liksom hjärta för klubben, för klubbmärket på bröstet, så står de och stöttar där. Sen om du inte gör det så tycker jag de har rätt att gnälla också, för de betalar pengar och följer och reser och tittar på oss överallt. Men så länge du ger ditt allt för dig, för det laget och för klubben, då kan man inte begära så mycket mer, kan jag tycka, för att då har du verkligen försökt ditt max.
Om du går fram till klacken om de är arga när det har gått dåligt och tar
ja,
ja, samtal?
Jag går alltid fram till klacken och tackar dem. Det gör jag alltid.
Men tar du ett samtal när de är upprörda vid någon förlust?
Och... Ja, inte varje gång, men det har hänt. Jag kommer ihåg borta mot Göteborg för något år sedan, eller två kanske det var. Vet jag, tror vi fick stryk med, ja, det behöver jag inte säga, men vi förlorade i alla fall med ett par bollar för mycket. Så var jag fram och pratade med dem, kommer jag ihåg. Ja, så det hände.
Om man ser till, på något sätt är du inne på det, att det behövs mer pengar för att klubbarna ska liksom kunna ta klivet. Samtidigt, många i Sverige värnar ju om det här 51%-regeln, att liksom medlemmarna ska äga föreningen. Var står du i en sån fråga?
Oj då, nu är vi inne på djupvatten. Jag har inte tänkt igenom det egentligen, men det är klart att jag tycker att det är bra att, som det är med medlemmarna, att vi äger det. Jag egentligen inte reflekterat över det så jättemycket, för jag tycker det är rätt. Jag tror inte på det här att det ska komma någon rik och köpa upp det, och då försvinner själva klubbkänslan, kan jag nog tycka rent spontant så här.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Återstår att se om Andreas Johansson kan ta upp Halmstad BK i Allsvenskan återigen och visa att han både kan agera som ledare på och vid sidan av planen. Klart är att podden är tillbaka i nästa vecka. Och det är alltid tacksamt med åsikter, tankar, idéer och annat. Och bäst är att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller på Twitter och Instagram, där heter Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.